Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Understanding Cisco Networking Technologies, volume 1, är Todd Lams första del i en studieguide för Cisco CCNA 200-301. Boken, som utkom 2019, är en fackbok och certifieringsguide snarare än en allmän introduktion till IT. Syftet är att bygga den tekniska grund som behövs för att förstå, konfigurera och felsöka mindre till medelstora IP-nätverk med Cisco IOS. Lamle utgår från hur data rör sig genom nätet, från Ethernet och OSI-modellen till adressering, routing, switchning och WAN-anslutningar. Tonvikten ligger inte enbart på att memorera provtermer. Läsaren får också arbeta med sambanden mellan protokoll, gränssnitt, topologier och kommandon. Det gör boken användbar både för den som planerar att skriva CCNA och för den som behöver en strukturerad grund i nätverksdrift. Volymen täcker särskilt de områden där praktisk förståelse är avgörande, exempelvis subnät, VLAN, inter-VLAN routing, OSPF, IPv6 och seriella WAN-protokoll. Den är omfattande och vissa avsnitt är täta, men bredden speglar ämnets krav. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, OSI-modellen och Ethernet används för att förklara nätets arbetsfördelning. Boken använder OSI-modellen som ett arbetssätt för att skilja olika nätverksproblem åt. Istället för att se en bruten anslutning som ett enda fel får läsaren analysera om orsaken finns i fysisk kabeldragning, internetramar, IP-adressering, transport eller applikation. Det är särskilt relevant i Cisco-miljöer där samma tjänst bygger på flera samverkande lager och där felsökning ofta börjar med gränssnittens status. Lamle kopplar modellen till Ethernet, inkapsling och TCP/IP så att lagren inte blir en fristående lista av definitioner. En dator kan exempelvis ha en korrekt IP-adress och ändå sakna kommunikation om en switchport, VLAN-tillhörighet eller fysisk länk är felaktig. På motsvarande sätt kan en fungerande Ethernet-länk inte ersätta en korrekt vägvalstabell i routern. Denna uppdelning tränar läsaren att kontrollera grundläggande förutsättningar i rätt ordning. Boken behandlar också hur data kapslas in när den lämnar en värd och avkapslas hos mottagaren. Den mekanismen förklarar varför MAC-adresser används lokalt på ett länknät, medan IP-adresser används för kommunikation mellan nät. För en CCNA-kandidat är detta en viktig övergång från vardagliga begrepp som internet och wifi till den mer precisa modell som krävs vid konfiguration och felsökning. För det andra, subnät och VLSM gör IP4-adressering till en planeringsuppgift. Subnätning är ett av volymens mest praktiska områden, eftersom IP-adressering påverkar både design, drift och felsökning. Boken går från IPv4, adressens nät och värdel till hur nätmasker bestämmer vilka adresser som kan kommunicera direkt. När två enheter tillhör samma subnät används normalt lokal layer 2-kommunikation. När destinationen finns i ett annat subnät måste trafiken skickas till en default gateway. Den enkla principen är central för att förstå varför en felaktig mask eller gateway kan göra att vissa resurser fungerar medan andra inte gör det. Lamle lägger stor vikt vid VLSM, alltså variabel längd på nätmasker. Metoden gör att nät kan delas upp efter verkligt behov, istället för att varje avdelning eller länk får ett lika stort och ofta slösaktigt adressutrymme. Läsaren behöver därför räkna värdadresser, välja lämplig prefixlängd och undvika överlappande nät. Boken tar också upp summering, där flera närliggande nät kan representeras av en gemensam rutt. Det minskar storleken på routing-tabeller och gör topologier lättare att administrera. Ämnet har ett tydligt provmoment, men värdet är större än provet. Säker adresseringsplanering förenklar dokumentation, segmentering och framtida utbyggnad av ett nät. För det tredje, VLAN och inter-VLAN routing visar gränsen mellan switchning och routing. Ett centralt tema är hur layer 2 switchning organiserar lokala nät och varför VLAN behövs för att dela upp dem logiskt. En switch kan ansluta många enheter, men utan VLAN hamnar de normalt i samma broadcastdomän. Det betyder att broadcasttrafik sprids till fler portar än nödvändigt och att olika grupper inte är tydligt avskilda. Med VLAN kan exempelvis användare, servrar och administrativa enheter placeras i separata logiska nät, även om de använder samma fysiska switch-infrastruktur. Boken förklarar skillnaden mellan accessportar, som ansluter en vanlig klient till ett VLAN, och trunkportar som transporterar trafik för flera VLAN mellan nätverksenheter. Den skillnaden är avgörande vid konfiguration eftersom en felaktigt satt porttyp eller VLAN-identitet ofta orsakar lokala anslutningsfel. VLAN skapar dock inte i sig kommunikation mellan segmenten. Trafik mellan två VLAN kräver routing, antingen via en router eller en layer 3-switch. Inter-VLAN routing illustrerar därför den tydliga rollfördelningen mellan switchning och routing. Switchar vidarebefordrar ramar inom ett lokalt segment, medan en routad enhet väljer väg mellan IP-nät. Boken knyter även detta till felsökning, där läsaren behöver kontrollera portstatus, VLAN-medlemskap, trunkens tillåtna VLAN och korrekt konfigurerade gateway-adresser. Resultatet är en praktisk modell för hur moderna kontorsnät segmenteras och kopplas samman. För det fjärde, IP-routing och OSPF förklarar hur routrar väljer vägar mellan nät. Routing-delen behandlar den process som gör separata IP-nät till ett sammanhängande internet. En router tar emot ett paket, granskar destinationsadressen och jämför den med poster i routing-tabellen. Den mest specifika passande vägen används normalt, vilket gör prefixlängd och korrekt nätdefinition viktiga. Om ingen mer specifik rutt finns kan en default route skicka trafiken mot en överordnad router eller internetanslutning. Boken skiljer mellan direkt anslutna nät, statiska rutter och dynamiska routingprotokoll. Statiska rutter är tydliga och förutsägbara i små topologier men blir svårare att underhålla när nätet växer eller länkar ändras. Dynamisk routing låter istället enheter utbyta information om tillgängliga vägar. OSPF får en viktig plats som ett etablerat link state-protokoll. Grundidén är att routrar bygger en gemensam bild av topologin och beräknar lämpliga vägar utifrån kostnad. Förståelsen bör börja med grannskap, nätannonsering och routingtabeller, inte med att mekaniskt skriva kommandon. Därigenom blir det lättare att se varför en OSPF-konfiguration kan misslyckas, exempelvis när gränssnitt saknar rätt adressering eller när routrar inte kan bilda grannskap. Lamle betonar routingprocessen som en kärnkunskap eftersom den återkommer i nästan all vidare nätverksadministration. Läsaren får därmed ett ramverk för att bedöma både enkel trafikstyrning och mer komplexa fel mellan nät. Slutligen. IPv6 och WAN-protokoll kopplar grundkunskapen till moderna och äldre länkar. Volymen behandlar både IPv6 och WAN-teknik. Två områden som visar att nätverk måste fungera över olika typer av adressrymder och länkar. IPv6 introduceras som ett adresseringssystem med betydligt större adressutrymme än IPv4, men boken fokuserar också på den praktiska syntaxen. Läsaren behöver kunna läsa prefix, identifiera nät och värdelar samt förstå hur IPv6-adresser används vid routing. Övergången kräver noggrannhet eftersom IP4 och IP6 har olika notation och ofta förekommer parallellt i samma miljö. WAN-kapitlet tar sedan upp hur geografiskt skilda nät kan kopplas samman. Där ingår seriella anslutningar och begrepp som DT och DCE tillsammans med protokollen HDLC och PPP. HDLC erbjuder en grundläggande metod för datalänkkommunikation på seriella länkar medan PPP tillför funktioner som länkförhandling och autentisering. PPP blir därför ett tydligt exempel på att en anslutning inte bara behöver en fysisk länk utan också överenskomna regler för etablering och identitetskontroll. Boken berör även bredare WAN-alternativ som MPS, mobilkommunikation och kabelanslutningar utan att göra dem till ersättning för kärnprinciperna. Konfigurations- och felsökningsexemplen är viktiga här. De visar hur gränssnitt, inkapsling och autentisering måste kontrolleras systematiskt när en länk inte kommer upp eller inte kan transportera trafik. Sammanfattningsvis. Understanding Cisco Networking Technologies volume 1 passar främst personer som studerar inför CCNA 200-301. Juniora nätverkstekniker och IT-medarbetare som vill förstå vad Cisco-kommandon faktiskt gör i ett nät. Den är också relevant för systemadministratörer som behöver samarbeta med nätverksfunktioner eftersom den förklarar orsakerna bakom vanliga problem med adressering. Segmentering och åtkomst mellan nät. Bokens främsta praktiska nytta ligger i kombinationen av teori och konfiguration. OSI-modellen, subnätning och routing presenteras inte som isolerade provområden utan som beroende delar av samma trafikflöde. Det ger en stabil grund för att använda Cisco IOS, läsa routingtabeller och felsöka stegvis. Lamles långa erfarenhet av Cisco-utbildning märks i fokus på de moment som ofta behöver repeteras, särskilt IP4-subnätning och grundläggande routing. Jämfört med kortare introduktionsböcker erbjuder den större teknisk bredd och fler kopplingar mellan protokoll och faktisk drift. Jämfört med mycket teoretiska nätverksböcker är den tydligare riktad mot Cisco-miljöer och CCNA-målen. Samtidigt är den inte alltid den lättaste vägen för en helt ny läsare. Vissa avsnitt är informationsrika och kan upplevas som kompakta. Den fungerar därför bäst tillsammans med regelbundna laborationer, dokumentation från Cisco och repetition av svåra avsnitt. För den som accepterar detta upplägg är volymen en gedigen första del av en seriös CCNA-studieplan. med särskild styrka i att göra grundläggande nätverksbeslut begripliga och tillämpbara. Om du vill stödja Todd Lammel, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!